Vi har här i några bibelstudier talat om dårrepe. Dårrepe, surdeg. Ogräs. Och annat elände. Och det är sant att det är inte mycket uppbyggelse i det här, men vi måste ju, ja, dårrepe, det är ju ogräset det alltså. Och surdeg, och så har vi talat om trädet, alltså växten som blir träd, och så har vi talat om ett märkligt ord som Jesus säger. Och jag ska dröja lite inför det här idag för att vi ska förstå sammanhanget. För att när vi sen börjar studera det här om utsedet, så upptäcker vi att det egentligen inte är förkunnelse. Det är inte förkunnelse, utan det är ett faktum att det är inte ordets förkunnelse det handlar om. En såningsman gick ut och sådde, så får vi veta att det handlar om människor. Som det står i den gamla bibeln, det står rikets söner. Eller också handlar det om andra. Det är frågan om gemenskapsformer, gemenskap och gemenskapsformer. Så kommer vi fram till surdegen och mjölet. Nu upptäcker vi alltså att på ett stadiet, på såningsstadiet, där är risken för ogräset uppenbar. Men då lägger vi märke till att ogräset, det såddes. Det var alltså inget vanligt ogräs, tistel eller törne. Det behöver ju aldrig sås, det växer ju ändå. Men ogräset såddes. Så det handlar om en aktivitet, en verksamhet. Sen så läser vi. Var det här ogräset såddes, det var i åkern. Och vi får också veta hur det kunde sås. Det berodde på att ovännen, alltså ytterligare en såningsman, kom och sådde ogräset medan folket sov, säger Jesus. Folket sov. Så om vi ser de här liknelserna, så ser vi hela tiden att det är frågan om att om snarlika ting som dock inte är lika. Det är snarlika. Det heter exempelvis om att folket sov. Det heter inte att de var döda. Och det är ingen tillfällighet att just uttrycket så, att folket sover, användes. Därför att när man sover så upprätthålls ju vissa livsfunktioner, som jag har sagt. Och där vill jag betona en sak som jag tror att det är verkligen nödvändigt att vi lyssnar till Jesus lite mera noggrant och genomtänkt än det vi har gjort tidigare. Det heter ju att medan folket sov så kom fienden och sådde ogräs. Och så heter det: vaknen upp du som sover, sägs det till den troende menigheten i Efesus. Alltså församlingen som ska vakna upp. När man sover så upprätthålls vissa livsfunktioner. Vi vet ju att man andas, blodet cirkulerar i ådrorna, ja. Kroppen har temperatur, det är temperatur. Och det är alltså vissa funktioner som upprätthålls. Andra upprätthålles naturligtvis icke. Det ligger ju i sakens natur. Man äter exempelvis icke. Man arbetar icke. Man äter icke och man arbetar icke. Så när Jesus här talar om att sova, så menar han naturligtvis här en viss passivitet. Man kan vara aktiv på ett område och passiv inom andra. Och vi tänker oss den här bilden med det här grenverket dit fåglarna kommer, och så utvecklingen fram till det stadiet, så förstår vi ju att det finns något babyloniskt väsende som gärna vill fortplanta sig till församlingen, så att församlingen börjar fungera ensidigt. Jag ska ta ett exempel på hur detta kan vara och vanligtvis är, nämligen att man har ett fungerande böneliv, exempelvis för att använda det här uttrycket, man andas. Och det finns ett inneboende gudsliv, så att man har liv. Och därför ska vi komma ihåg att det egentligen inte så mycket handlar om barnaskapet som om tjänsten. Men man kan inte underlåta att tjäna Gud hur länge som helst och räkna med att barnaskapet ska bevaras. Därför att det heter så här, medan folket sov. Det är ju klart att vi tänker över oss att det här var nattetid, när mörkret hade lägrat sig över nejderna, så kom den här oblyge fienden och sådde sitt ogräs. Det här dårepet som var så snarlikt, är så snarlikt det äkta vetet, så att man knappast kan skilja på det om man inte är fackman, har det yrket. Alltså, han sådde detta, och det växer upp och är också ganska lika ända fram till mognadsstadiet, när dårepet och vetet växer tillsammans, så är det omöjligt att skilja på det. Men när skördedagen kommer, så ser man skillnaden. Och framförallt i det sista stadiet så upptäcker man skillnaden. Och om inte förr, så ser man verkningarna då man börjar förtära, livnära sig utav det här utsädet. Det visar sig nämligen att dåret är giftigt, det är hälsovådligt. Det leder alltså ofelbart till döden. Men vi ska inte blunda för att det är frågan om såningsmannen gick ut, och han har en medkonkurrent. Det är några som tillsammans med såningsmannen är i verksamhet för att nå andra syften än det som är såningsmannen. Och eftersom det här handlar om himmelriket, säger Jesus, himmelriket är likt, så måste vi komma ihåg att det här handlar om ogräs. Himmelriket är likt, och så kommer den här undervisningen om ogräset. Himmelriket är likt, så kommer de ur det igen. Himmelriket är likt, så kommer de senapskornet som blir växt och sen blir ett träd. Himmelriket är likt en not som kastas i havet, och så tas noten upp och så skiljs fiskarna ifrån varandra. Himmelriket är likt. Då måste man veta, vad är himmelriket i det här sammanhanget, och på vad sätt åstadkommes dessa olika resultat? Ogräset som leder till döden, vetet, alltså ogräset som såddes i åkern,
det skördas och blir parti eller blir knippen, jag kallar det partiknippen. Det blir knippen. Alltså ogräset, det skördas och blir knippen för elden. Vetet, det skiljs ifrån åkern, dras in på logen där det tröskas. Det vill säga, det skiljs ifrån åkern, det skiljs ifrån halmen, det skiljs ifrån agnarna. Det dras in på logen, och då dessa processer så att säga har utförts, så kommer nästa process in i kvarnen, och så pulveriseras också själva kornet, och det blir mikroskopiska beståndsdelar, och det finns inga möjligheter sedan att plocka ihop mjölet till korn eller vete eller ax. Jag vill alltså peka på denna reduktionsprocess. Jag kallar det reduktionsprocess. Alltså, skilsmässa ifrån åkern, den är nödvändig genom lien. Skilsmässa ifrån halmen, genom skoven. Kastskoven i sin hand. Kastskoven. Jag vet inte om du känner till det här. I bönor gör väl det. Den här kastskoven som han har i sin hand, och han ska rensa. Vad är det? Vad säger du att? Ja, just skiljer. Ja, all right. Vi får ta det i rätt ordning, så vi inte kommer i konflikt med naturen. Alltså allt sammans det här ska uträttas. Då är frågan, alltså, vi måste vara klart för oss att det är reduktionsprocessen. Och så ska vi komma ihåg, inte en det kornet som har gett sitt liv för axet får det vara förenat med, utan det kommer också den tidpunkten då lien skiljer det nya axet ifrån kornet som gav livet för det. Sen kommer nästa process då så att halmen ska skiljas ifrån. Man kan säga allsammans har varit nödvändigt i ett stadium utav tillväxten, men det kommer den punkt då man måste skiljas ifrån detta. Så på ett stadium var nödvändigt. Till och med agnarna ska skiljas. Skalet måste bort. Det som var nödvändigt i ett stadium, eller ända fram till den här tidpunkten. Sen när agnarna är frånskild, så ska då vetet in i mellan kvarnstenarna, och då pulveriseras det. Och det är den här reduktionsprocessen som vi ska uppmärksamma. För jag tror att detta är viktigt. Jag tror att det är kolossalt viktigt för oss att förstå det här, nämligen av den anledningen att det är först då det här vetet har gått igenom kvarnen och blivit mjöl, som vi ser att den här kvinnan kommer med sin surdeg och vill blanda det i surdegen, vill blanda det i mjölet. Och då är frågan igen, vi läser om kvinnan. För det första, såningsmannens fiende. Mjölet, surdegen. Grenverket, fåglarna. Och växten. Alltså, vi lägger märke till att i texten så är det varandras motsatser. Och ändå så följs det åt hela vägen. Det är ju varandras motsatser. De bekämpar varandra. Alltså, det naturliga blir onaturligt. och det som är onaturligt blir normaliserat, till och med upphöjt till någonting stort och underbart. Vi ska lägga med, det följer varandra ända fram till slutet, till slutstadiet. Och då tar vi reda på vad är ogräset för någonting i det här sammanhanget. Det är dårepet snarlikt vetet. Det är med såningsmännen. Och vad är utsedet? Vad är det handlar om? Och vad är surdeg för någonting? Vad är surdeg? Vad är surdeg? Gäst, vanligt. Men vad är gäst i surdegen? Det är ju ingenting annat än gammal deg. Och den degen har en gång i sin tur varit mjöl. Det är hela tiden några element som är precis lika med det som ska förstöras. Förstår du? Fast ni står där som varandras motsatser, så är det hela tiden frågan om några element utav det fördärvbringande och några element utav det som är äkta och riktigt. Det är uppblandningen. Och det här själva problemet ligger. Och nu ska jag ta en sak till för att liksom försöka klargöra det här. Himmelriket har i sig allt detta som vi nu har talat om. Vad säger du? Finns det surdeg i himmelriket? Ja, om vi tänker oss den början på liknelsen. Himmelriket är lik en såningsman som gick ut, och så talas det om de olika åkrarna. Åkrarna, det är stengrunden. Himmelriket är likt, och så får vi veta, det är stengrunden. Himmelriket är likt vägen. Himmelriket är likt den goda jorden. Amen, säger vi, det är riktigt. Men att himmelriket kan vara likt stengrunden. Att himmelriket kan vara likt vägen. Och så upptäcker vi att Jesus hela tiden återkommer till vissa uttryck där han riktigt vill understryka några sanningar. Alltså, han talar om den som har öron, han hör. Och så, med seende ögon skulle ni inte se, och med hörande öron skulle ni inte höra. Det vill säga, det är levande varelser som äger vissa egenskaper, som har egenskaper, har vissa saker, men saknar andra. De har ögon, ser icke. De har öron, hör icke. Vad handlar det om? Himmelriket är likt, det vill säga människor som har kommit in i himmelriket. På andra vägar. Det finns faktiskt de som har brutit sig in i himmelriket på andra vägar. Säger Jesus det? De har kommit in. De har blivit assimilerade. Som vi säger. De har akklimatiserat sig i himmelriket. Här handlar det alltså inte om församlingen. Det handlar inte om församlingen, utan det handlar om det totala, låt oss kalla det den totala kristenheten. I denna kristenhet, i denna bekännande kristenhet, finns det människor med stengrund. Det är det opånyttfödda hjärtat, den gamla naturen. Den gamla naturen, det är stengrund, det är ursprungliga, hårda natur. Så har du vägen, där har du den bearbetade människan. Bearbetat, det som en gång var mjukt har trampats upp. Och hjärtat,
det mjuka hjärtat har blivit som en väg, som en landväg. Man har hört många gånger och kanske aldrig gjort, troligen aldrig gjort. Man har hört. Och hjärtat har blivit som en upptrampad landväg. Det vill säga, det är ingenting längre som fastnar. Och stengrunden är ursprungliga vägen, det bearbetade, det lagda. Och jag skulle vilja säga det, vad är det bearbetat av? Ja, jag måste säga det, jag undrar, bearbetat av ordet. Bearbetat av ordet, för det ord man hör, men som icke leder fram till några konsekvenser, alltså till handling, det blir icke till frigörelse utan till förhärdelse. Det blir till förhärdelse. Och om jag hör ordet ett antal gånger och icke gör efter det, så kommer detta ord att förlora all sin verkningskraft i mitt liv. Och det spelar ingen roll vad som sås på den vägen, det kommer icke att bära någon frukt. Så finns det människor som har en ytlig jord, ett jordskikt i sin väsen med stengrunden under. De har bejakat viss av sanningarna, men det har inte gått ner i djupet. De har bejakat vissa sanningarna, och därför så finns det, ordet har bearbetat ett skikt i deras väsen, men de har ingen rot. Och därför så, när så att säga det utsedet, när det gror, så ser det första stadiet ut som om det skulle komma upp och bli ett gott resultat. Men vi vet att eftersom det kan rota i sig, så dör det. Och nu lägger vi märke till stengrunden. Hör här. Alltså, nu är vi där igen. Lyssna nu noga till vad jag säger. Jag vill att ni ska lyssna exakt till vad jag säger här nu, för det här är så oerhört, det är så oerhört typiskt. Det ligger till på det här sättet, att den som sover, han äter icke, han tar icke näring, förvärvar icke kunskap. Du kan ha så mycket bönekontakt som du vill, men därest du icke äter, får näring och kunskap, så kommer du att sövas ner och bli en sovande kristen. Det är uteslutande genom kunskapen som vi kan förnyas. Det är att vi får ny kunskap om Jesus Kristus. Det är på den vägen vi förnyas. Och får vi icke sådan kunskap, då sövs vi ner. Men det ordet som sås ut, eller som förkunnas, eller som meddelas oss, det är det som ska ge oss näring till tillväxt. Och det är också det som ska arbeta, som ska leda oss in i arbete. Men istället för att gå in i evangeliet, arbete, ut på åkern och så, vad gör vi? Så sammangyttrar vi oss i organisationer, i kyrkor och samfund. När väckelsen har gått förlorad, står det kyrka kvar. Då står det en institution kvar. Gud söker individer, kyrkan behöver institutioner. Då martyriet på grund utav anpassning har upphört, alltså därför att man anpassat sig till världen, då kommer helgonkulten. Då bör man dyrka helgon. När förvärldsligandet har trängt in i kristenheten, vet du vad som kommer då? Då kommer munkväsendet. Munkväsendet, det är förvärldsligandets protest hos människor som lider över den uppblandning som har ägt rum mellan Guds folk och världen. Och man vill fly, fly bort ifrån världen, till världen mitt inne i kyrkan. När karismatisk anderörelse och spontanitet har gått förlorad, då kommer liturgin. Då kommer liturgin. Då den andliga sången har tonat bort eller upphört, då kommer den gregorianska. Den gregorianska kyrkomusiken. Det vill säga allt det som i sin begynnelse var andliga företeelser, det materialiseras. Materialiseras i institutionella ting. Och jag tänkte på det här om dagen. Det här måste sägas som en parentes. Jag tänkte på det här om dagen. Det finns ingen möjlighet på denna jord att katolska kyrkan kan ändra på sig. Och det är fullständigt uteslutet att protestantismen, det vill säga att den lutherska kyrkan, kan ändra på sig. Det är uteslutet. Det går icke. Det är så dumt att överhuvudtaget räkna med något dylikt. Så att det tillhör, jag skulle säga, drömstadiet i en människas utveckling. Det är barnsligheter att tro det. Vi ska ta en enda sak. Vi kan ta Mariakulten och helgonkulten. Hur skulle kyrkan kunna skilja sig ifrån Mariakulten och helgonkulten, omkring vilken en hel industri är uppbyggd? Och det handlar om ekonomiska och materiella värden. Den dagen som man angriper dessa industrier som tillverkar Mariabilder och helgonbilder och reliker och andra företeelser, så kommer vi att få hela den fackliga rörelsen på oss, till massor av människor kommer att bli arbetslösa. Massor av människor kommer att bli arbetslösa. Det är en hel industri. Och det handlar om stora ekonomiska intressen. Kyrkan kan inte frigöra sig från detta. Hon måste upprätthålla den, även om hon har ideologiska eller teologiska eller andra skäl, soteriologiska, alltså frälsningsbetydelse, skulle vi vilja vänja sig bort ifrån detta, så kan hon inte. Det går inte. Och det här är bara ett extremt exempel. Du kan ta sak efter sak. Då ska du få se, det är knappast någonting som kyrkan kan skilja sig ifrån, därför att det är en institution omkring varje detalj. Musiken är en institution, ikke sant? Prästämbetet är en institution. Och till prästämbetet hör inte bara prästerna och deras sociala situation, utan också prästernas lärare och lärosätena. Och vi kan heller inte göra oss av med kyrkorna, därför att det är så kolossalt stora värden. Och sen är det, varje kyrka har ju ett antal anställda. Och den ena är organiserad i SACO, och den andra är organiserad i LO, och den tredje är organiserad i Pingstväckelsens pensionskassa. Det har ingen som helst betydelse. Man är med överallt. Vad jag vill göra klart för dig, det är det. Det handlar hela tiden om intressen, som är oerhört inflytelserika. Ja, nu har jag nämnt det här som en liten parentes. Vi måste göra klart för oss att här finns det alltså ting som det finns ingen möjlighet att ändra på. Det finns ingen möjlighet. Det går inte att vänta och räkna med att det ska bli någon ändring på det, på de här förhållandena. Utvecklingen kommer att gå vidare, icke genom omvändelse, men genom denna ondskas egen inneboende dynamik. Det vill säga, har surdegen trängt in i mjölet, så finns det inga möjligheter att rädda någon del utav mjölet i skeppan. Alltsammans blir genomsyrat. Och har degen blivit genomsyrat, då kan du icke genom några processer ta bort syrligheten i degen eller i mjölet. Mjölet är förstört. Eller som skriften säger, när saltet har förlorat sin sälta, vad ska man då göra? Det heter, det duger icke till någonting annat att kastas ut på dynghögen och trampas ner av hedningarna. Varför? Sältan gick förlorad. Sen så kan man ha kvantiteten, så att säga, motsvarande kvantitet utan mineraler kvar. Men när saltet, sältan, är borta, är det ingenting som hjälper. Och för övrigt, det heter saltet som har förlorat sältan för dynghögen. Det finns inget salt i världen som kan åstadkomma sundhet, där förruttelsen redan är ett faktum. Men saltet kan hejda, alltså i förebyggande syfte, så kan hejda förruttelseprocessen. Men då måste saltet komma i rätt tid på rätt ställe. Ja. Och då måste det ha saltets ursprungliga egenskaper och karaktär. Nå, vad är det som gör att saltet förlorar sin sälta? Du ska få höra det. Det är det ögonblicket som saltet kommer i kontakt med jorden. Då dras sältan ur. Hör du vad jag sa? När saltet kommer i kontakt med jorden, då dras sältan ur. Och du kan ha en stor salthög på samma plats dit den fördes, men det har undergått en kvalitativ förändring. Sältan har sugits ut. Saltet är kvantitativt detsamma, men kvalitativt förändrat. Ingenting kan rädda saltet som förlorar sältan. Det måste kastas ut, allt sammans, och trampas ner av människorna. Och det heter, det kastas ut på dynghögen. Och jag undrar, vad är det för dynghög om inte kulturens och religiositetens dynga? Är det inte det? Och vad är det för någonting som trampas ner av hedningarna? Vad är det för någonting? Det är ju inte den levande kristendomen. Det är ju inte. Va? Är det det? Det är det väl inte. Den kan de inte trampa ner. För i skriften står det att det är en levande kristna som ska betrampa all fiendens härsmakt. Står det inte så i vår bibel? Ja, den levande kristendomen som äger Guds kraft, den blir inte nedtrampad. Nej, utan den betrampar fiendens härsmakt. Men då måste vi få reda på, vad är det för någonting som kommer in i mjölet? Vad är det för någonting som förändrar växten och gör det till träd? Vad är det för någonting som förstör saltet? Vad är det för någonting som förvandlar jorden till väg? Och vad är det för någonting som gör det möjligt att himmelriket är operationsbas och aktionsradie för sådana nedbrytande krafter? Det kräver jag för att veta. Jag vill veta det, så att man kan ta varning och inställa sig därefter. Vi ska ta nu och svara på de här frågorna. Vi ska gå till Matteus 13, så ska vi läsa där ett ord av Jesus. Och vi ska ta den 12:e versen i 13:e kapitlet, och ska vi stanna inför den. Jag blir mer och mer övertygad om att det är kolossalt få som kommer att vara redo när Jesus kommer. Redo alltså, när Jesus kommer. Det är väldigt få. Därför att de flesta är sovande. Sovande. De lever. Men Jesus sa klart och tydligt att det inte räckte med att leva. Vi måste vaka, sa han. Vaka. Vaken. Och han säger, vaken, säger han fyra gånger. Och det jag säger till eder, säger han i Markus 13. Och sista kapitlet, det säger jag åt alla. Vaken. Och jag vill säga det enkelt, jag underskattar icke bönens betydelse, men bönen kan icke ersätta näringen. Bön är syret. Du andas. Det måste vi ha. Utan syre dör vi. Men syret kan inte ersätta närande kost. Och vi måste ha kunskap, framförallt kunskap. Och därför så ska jag tala om för en sak, mina älskade vänner. Vad jag tror personligen är viktigare i den här tiden än någonting annat. Jag underskattar inga gåvor, icke ens tungomålstalets gåva. Men jag vill dock säga att den viktigaste gåvan för den här tiden, det är kunskapens och visdomens. Det är det viktigaste. Det är det vi behöver. Kunskap och visdom. Och kunskap, det är förvärvar man sig. Och visdom, vad är det för någonting? Det är det sättet på vilket man använder sin kunskap, sin förvärvade kunskap. Alltså, det räcker inte bara med att vi får kunskap. Vi måste också få det rätta sättet att använda kunskapen på. Ja, men vi behöver kunskap. Ja, och så behöver vi visdom. Och när det talas om visdom där, så är det frågan om genomskådningsförmåga. Det vill säga att kunna skåda genom attityder och tala visdomens ord. Visdomens ord, andevisdom, till skillnad emot den visdom som är förhärskande och rådande i världen. Och där har du det igen. Det finns en andens visdom, men det finns också en världens. Det finns en bortomliggande visdom, och så finns det en näraliggande. Även den näraliggande är något väsensfrämmande för andens visdom. För Gud har omyndig förklarat allt vad den här världen representerar i dessa avseenden. Omyndig förklarat det. Har ingen bruk för det. Inte det minsta. Vad han behöver, det är att ge oss, det är att ge oss öppna sinnen, mottagliga hjärtan. Det vill säga, han måste hjälpa oss att på ett visst sätt ta emot ordet och förkroppsliga det i våra liv, så att inte vi blir en upptrampad landväg. Och då heter det den upptrampade landvägen. Lyssna här nu. Där sås det. Där sås det. Men det som såddes och skulle ge näring åt ett nytt liv, vet du, det är istället näring åt fåglar som kommer och tar det. Det är näring åt fåglar. Ja, och som i sin tur på sitt sätt sår det vidare. Det går både in och ut. Du kan ju se var fåglarna har suttit. Alltså, det finns... Alltså, jag vill göra klart för dig en sak i det här sammanhanget. Du ska komma ihåg det här, broder och syster. Att det som skulle ge näring för tillväxt, för grodd och tillväxt, ja, det kommer istället att ge näring åt fåglarna, som hämtar upp det och flaxar tillbaka till grenverket där de gömmer sig. Och grenverket, där har du lärosätena. Alla lärosäten, kristendomens alla lärosäten, seminarier och fakulteter. Vad är det som har fördärvat kristenheten? Det är predikantskolorna, skriv under det. Vilka är det som har förstört kristenheten? Det är de lärda. Ända ifrån kyrkofädernas tid. Du kan räkna upp dem i dussintal. I varje generation så finns de. Världen beskådar dem som något stort och fint, men det är ett bländverk. Ingenting annat än ett bländverk. Du kan räkna upp dem ifrån Augustinus, Tertullianus, Origenes. Lyssna vad jag säger här nu. Detta är ingen bedömning av individerna. Det de har gjort för Gud, det är upptecknat där uppe. Men det världen har plockat fram och gjort till någonting stort, det är ingenting annat än styggelse inför Gud. Ty det är på det här viset att den här världen har ju en speciell förmåga att fokusera allt det som är fördärvbringande. Fokusera, plocka fram det. Men när vi läser skriften så går det precis raka motsatta väg. Läs trons höga visa, Hebreerbrevet 11, där du har ett helt persongalleri av troshjältar. Där mäter man inte intelligenskvoter och moraliska kvalifikationer och sociala insatser. Där heter det genom tron, heter det. Priser Gud, kort och gott, genom tron. Genom tron heter det. Halleluja, ära vare Gud. Drev de främmande herrar på flykten. Genom tron. Halleluja, det är verkligen en underlig samling som har placerats tillsammans i den här katalogen. Där står patriarker tillsammans med sköker. Att Abraham finns där, det förstår vi, och Noah kan vi också acceptera. Att Josef finns med där, och Daniel naturligtvis. Men vad har Rahab där att göra? Men hon är en troshjälte. Vet du varför? Hon var klok. Hon använde den kunskap hon hade fått i tro och satte den i rörelse, även om det såg idiotiskt ut. Hon hängde upp den röda fanan. Den där röda fanan hängde hon upp i fönstret som vette ut emot muren. Halleluja, till den röda fanan anvisade vägen som hon skulle evakuera ut igenom. Och det slog och dånade i huset när alla hennes gäster skulle in, men dörren var stängd ifrån den dagen. Hon hade hört om Israels folk och hur Gud hade lett dem. Och nu bad hon att den guden som de representerade skulle bli henne till frälsning, både henne och hennes familj. Hon tog kunskapen hon hade. Hon var inte så särskilt helig. Hon kom med lite halvlögner och halvsanningar upp bland, därför att hon var miljöskadad av det hon hade levt i. Så sa de där spejarna, de stack iväg ut i bergen här, stick iväg och sök dem. I verkligheten låg de på taket i hennes hus. Ja. Där låg de gömda. Hon var miljöförstörd naturligtvis. Hon var van att trixa på det där viset och tänkte väl få använda samma metod här. Men hon hade kunskap om att Gud var mäktig. Och den använde hon. Den använde hon. Att Gud kunde, att Gud förmådde, det visste hon. För det hade hon hört. Så bad hon att när de kom dit så skulle de ta hänsyn till henne och hennes familj. Om hon tog emot spejarna och gömde dem i sitt hus. Då gav de henne en röd tråd, en röd fan, och så sa han, häng upp den i fönstret. Och när vi bestormar den här staden så ska man se den röda fan. Halleluja. Och ut ur det där fönstret ska du dansa iväg med hela din familj. Och de ska bli räddade. Vilka hemligheter. Va? Budet hade först gått till konungen, men han mobiliserade den här för att utrota. Gud behövde ett redskap och det blev en sköka. Han behövde en kontaktpunkt, det blev en bordell invid stadsmuren. Man tycker att Gud kunde välja sina medarbetare med större omsorg. Vad jag vill göra klart för dig en sak i det här sammanhanget, min älskade vän. Det fanns en väg ur. En väg. En väg. Och det var blodets väg. Det fanns ingen annan väg till räddning. Låt oss göra den här iakttagelsen. Gör klart för oss att det var grenverket. Det var grenverket där fåglarna gömde sig. Det var de som drog iväg ut för att plocka upp seden på vägen. Och jag vill säga det en gång till. Här har du lärosätena, seminarierna, fakulteterna. Och jag skulle vilja ställa ytterligare en fråga. Vad är det för svärm av gräshoppor, gräsgnagare, som drar ut över världen? och äter upp seden och suger ut musten. Vad är det för någonting? Det vill säga, som tar kraften ifrån Guds folk så det vissnar ner. Vad är det för någonting som äter upp det som såddes? Jag vill fråga om det inte är teologin, den liberala, moderniserade, sekulariserade teologin. Är det inte det som är gräshoppsvärmen? Är det inte det? Given oss av eder olja, våra lampor slockna, ropar fem förtvivlande i nattmörkret. De hade gått ut. De hade hört rapportkarens fruktansvärda väckelserop i natten. Väckelsekaren, höll jag på att säga. Rapportkaren som stod långt där framme och spejade medan de andra sov. Rapportkaren hade bilden på den heliga ande. Anden sover icke. Framför tärnorna så gick det alltid en sådan rapportkar. På lämpligt avstånd där gick det en rapportkar. Åh, när han såg lysverk, fyrverkerierna och ljusen tändas där borta i horisonten, då ropade han ut i natten: se, brudgummen kommer gå ut för att möta honom. Och jag har en känsla av, mina älskade vänner, att den heliga ande ropar till kristenheten, men framförallt emot höjden: kom Jesus, kom, kom. Anden längtar bort ifrån jorden. Anden vill hem. Det är så orent, det är så smutsigt, det är så kyligt, det är så kallt, det är så förvärsliga. Det finns snart ingenstans att bo längre. Anden längtar bort. Det har blivit lika hemlös som mästaren själv, som inte hade någon plats där han kunde vila sitt huvud. Situationen är nu som förr. Duvan är ute och söker en plats, men det finner ingen ro. Korpen drog iväg ut och landade på något as och njöt. Liken flöt eller låg halvruttnade. Det var korpens njutnings- och näringsställen. Den slog sig ned och trivdes, men duvan hade ingen plats där den kunde vila sin fot. Den landade icke på ett as. Men den kommer tillbaka till arken, och den hand som hade släppt ut den tar duvan tillbaka, och då har den ett friskt olivlöv i munnen. Halleluja, vittnesbördet om en ny jord. Och det är det vi upplever. Anden längtar hem. Den längtar hem till renhetens, härlighetens, fridens, kärlekens boningar. Därför att allt är så förfalskat och aslikt. Det är som om jorden har blivit tillhåll för asgamar. Och vi ser hur församlingen förvandlas till åtel. Åtel, dit rovfåglarna, korparna, församlar sig för att ha högtidsmåltid och fest på resterna. Anden längtar hem, och de levande själarna känner att det finns snart ingenstans att sätta fot. Man längtar hem. O, kom Jesus. Kom Jesus. Herre Jesus, kom. Kom innan vi går under. Kom innan lågan slocknar. Kom Jesus, vi hör inte ut längre. Kom. Och vid midnattstiden göder ett anskri: se, brudgummen kommer. Det är rapportkalen som ropar ut i natten sitt budskap och väcker upp hela skaran. Och nu är vi där igen. Den sovande är icke redo att möta brudgummen. Hörde du det? Det handlar icke om att leva. Det handlar om att fungera. Den sovande är icke död, han lever. Men den sovande är icke redo. Du måste väckas på alla områden. Du måste in i ordets ämbete på samma sätt som du är i bönens ämbete. Och du måste komma in i ordets funktion så att den gåva Gud har lagt ner i ditt liv kommer i verksamhet. Det är inte samma som att försöka uppnå någon slags rationell effektivitet. Nej, det är inte. Utan det är frågan om att tjäna fungering för honom. Tjäna honom i den heliga tjänsten, uppgiften som var och en har. Var och en. Du har ett ämbete. Du har ett ämbete, människa. Det räcker inte att konstatera det. Du måste in i det. Och du måste in i ordet. Och ordet måste in i dig. Se, brudgummen kommer. Och då reser sig samtliga upp. Fem för att konstatera att lamporna slocknar. Därför att de saknar olja i kärilen. Det vill säga, de hade gjort sig skyldiga till en ödesdiger försummelse på ett tidigt stadium. Och det slog igenom senare. Den som inte får kunskap idag kan inte gå en snabb kurs imorgon och räkna med att det ska vara lika bra. Kom ihåg det. Därför så heter det: Ta vara på tiden. Dina ond. Ta vara på det. Utnyttja den rätt. I ordet studerande, forskande. Skaffa dig kunskap. För du vet vad det handlar om. Ta en jakt vart lägligt tillfälle. Det vill säga, ta tillfällena så att inte Satan stjäl dem ifrån dig. Vänta icke och tänk, det kommer dagen morgon. Det vet du ingenting om. Ta tillfället. Det är bättre att överambitiöst nit göra 10 fel och misslyckas 100 gånger än att sitta passiv och avvaktande och sjunka ner i ett allt mer dvalliknande tillstånd, drömliknande tillstånd, utan att komma i rörelse. Jo du, vad var det som var orsaken till att de här 5 jungfrurna upptäcker bristen vid det tillfället? Jag tror att det berodde på bristen i den undervisning de hade mottagit. Och den bristen, den förklaras i det 24 kapitlet, i den sista delen, där vi kan läsa om tjänarnas status. Han som började ge mat i rätt tid, han blev förvandlad till en självisk tjänare. Så han börjar söka sitt eget. Han börjar tänka på sitt sociala liv, på sitt ekonomi, på sin familj. Han börjar tänka på sig själv, vad han behövde för sitt eget uppehälle. För sig själv. Och så börjar han slå. Det heter: det är den tjänaren som ska huggas i stycken, säger skriften. Han ska skiljas ifrån sitt ämbete. Bitvis ska han plockas bort därifrån. Och han ska kastas ut. Där det ska vara gråt och tandagnisslan. Mina älskade vänner, vill vi ha förklaringen till tillståndet till kristenheten, då ska vi inte hoppa på församlingarna. Vi ska se på tjänarna, vittnena. Och upptäcker vi? Vi har en stor samling akademiker som har blivit präster och predikanter. Den ena är teologikand och den andra är teologidoktor. Den tredje är filosofikand eller någonting annat. De har fått en titel, men de saknar uppenbarelse och ljus. Vad vi behöver bedja om nu, det är att Herren ger oss ämbetena tillbaka. Evangelister, herdar, lärare, profeter av den gamla skolan. vars främsta kännetecken är det att de har varit tillsammans med Jesus och gått i andens skola. Den enda räddningen, enda bålverket emot alla dessa lärosäten som har blivit tillhåll för fåglar, det vill säga en hel mängd falska läror och onda andemakter. Jo du, det är så sant som jag sagt. Dessa falska läror drar sig icke ens för att plocka upp ett och annat korn ur det levande utsädet. Drar sig icke för att också använda det för sina syften. Och de vet precis var det ska gå någonstans. Till vilka ska de gå? De går inte till den mjuka jorden. De går till den förhärdade vägen. Där har de sin operationsbas. Och där har du det. Kom ihåg, upprinnelsen till villolärorna finns i förhärdelsen. Och där genom denna förhärdelse detta fortplantas och utvecklas.